Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 189 utav Svenska FPL-podden. Vi är i landslagsuppehåll och förbereder oss inför Game Week 9. Det är tisdagen den 27 september och agendan för dagens avsnitt är att vi snabbt ska kika in i våra byggen. Lite så här vad som har hänt här under landslagsuppehållen som gör att vi eventuellt kollar på förbyten eller om vi sitter lugna i båten. Vi drog ju alla vårt wildcard i 8. Och hade en förhoppning om att liksom sitta byteslösa här inför Game Week 9. Men saker kan hända och det är det vi egentligen kort ska gå igenom. Vi kommer sen prata upp poddresan lite ytterligare. Vi har ju en stor utlottning till våra Patreons där alla Patreons har chans att vinna en plats med på poddresan. Så vi ska prata lite om det. Vi går till veckans punkter sen och pratar wildcards. Vi drog våra wildcards i Game Week 8, men vi vet att det är många av er som också hört av sig och efterfrågat wildcard-snack för Game Week 9. Så vi har tagit ut två wildcard-lag, ett med Mo Salah i och ett utan Salah. Så ja, det är ju ett litet vägval man står vid, så att därför kan det vara intressant att diskutera de båda valen och lite hur vi ser på den frågan. Vi kommer då ställa de här lagen mot varandra lite också. Vi kommer även ha en kort landslagsgenomgång. Se vad har hänt, vilka har skadat sig. Vad är det som har ställt till det rent fantasymässigt. Och sen kommer vi ha en kaptensdiskussion för Game Week 9. Och avsluta med era lyssnarfrågor. Det blir alltså inga rekar den här veckan. Men allt wildcard-snack kommer ju kopplat till spelare som vi tror på de kommande veckorna. Så det ersätter det. Vi är fulltaliga och... Stefan, redan att börja prata skador och sånt, såg du det om Snegunge Dign? Han var ändå aktuell i en del wildcards här i åttan. Han såg till att liksom fixa poäng till sina ägare och sen drar han på sig en fraktur.
Ja, men jag är inte förvånad. Jag håller mig långt borta från Dign. Det blir bara bättre av att ja, men sitta långt därifrån. Så att, ja, men välkomna in i snedgången. Om ni inte har lyssnat så kan ni börja göra det nu.
Ja, ja men vi undvek ju alla Luka Dign. Fredrik, var han nära in i ditt wildcard?
Nej, det vill jag nog faktiskt inte säga att han var, tack och lov. Det finns andra fina alternativ. Sen är det ju så att vi vet ju att det finns ett högt tak där och han visar ju på att han kan dra in poäng. Men han är ju inte liksom Mr. Reliable vad det gäller att spela matcher utan att bli skadad.
Ja, framförallt så är han ju väldigt så här oberäknelig och när man behöver honom så då kan man inte räkna med honom riktigt.
Då kan man räkna med ett självmål snarare. Eller en skada.
Ja, snarare så. Jag sa det att vi skulle kika in i våra byggen. Det gjorde vi förra veckan. Vi ska inte gå igenom poängen även om det är jag som har flest poäng utav oss. Fick jag det sagt. Däremot ska vi kika in lite och hur det ser ut. Om man sitter lugn eller vart man eventuellt har problem i sina Game Week 8 wildcards. Och jag tänkte faktiskt börja med dig eftersom du var den som valde att gå på Alexander Isak som nu är skadad och ryktas vara borta några veckor. Vi har inte hört presskonferenser än, så sitter ju såklart lugn i båten. Men ja, har du kikat någonting på det? Jag antar att du hade hoppats på att undvika göra några byten här till Game Week 9.
Ja, men såklart. Och det är ju fortfarande ett alternativ att inte göra några byten. Jag får in en James Justin mot Nottingham Forest hemma i elvan istället. Så att det är liksom långt ifrån någon kris och panik. Så. Men det är väl mer att jag har spelat lite väl defensivt med mycket pengar på banken. Börjar liksom lassa in skadade spelare på bänken också. Risken är att det blir lite för passivt. Så att det skulle kunna vara ett läge att försöka vända på det och kliva på ett tåg som inte så många har klivit på än kanske. Det finns lite olika alternativ. Jag tycker att det finns kanske framförallt två huvudalternativ som jag står lite och väljer mellan. Men jag har ändå en huvudtanke klar om jag väljer att byta ut Isak.
Ja, något du vill delge eller ska du hålla på den?
Nej, men jag kan delge den. Jag misstänker att den diskussionen kanske kommer att bli återkomma när vi kommer till wildcard-lagen framöver. Men det är ju en Dominic Solanke i Bournemouth som är aktuell för att bytas in i så fall. Tycker att deras spelschema är väldigt fint, framförallt utifrån vilka lag de ska möta och vilka defensiver de ska möta. Jämför det med till exempel en Tony där som också har vad det ser ut att vara fina matcher. Men kikar man lite noggrannare på vilka det är försvar det de faktiskt möter, så tycker jag att Solankes schema trumfar ganska hårt. Och nej, men det har faktiskt ingenting som helst att göra med att han är gammal Liverpoolare, utan jag tror att han kan börja puttra igång. Och det skulle ju göra att jag bankade ännu mer pengar, vilket ju är lite sjukt. Men då kommer ju det att struktureras om inför Game Week 10 i så fall.
Ja, men vi kommer alldeles säkert landa i en sån här diskussion när vi pratar wildcard, och det har ju blivit en jättetwittersnackis och blivit liksom två läger, som vissa som skrattar åt folk som nämner Solanke och andra tycker att det är en självklar gubbe att kika mot. Och ja, vi kommer längre till den diskussionen. Stefan, hur ser du på ditt lag? Det är inte speciellt mycket skador eller sådär som stör i ditt lag. Vi såg ju en Mitrovic som det först pratades lite skaderykten om, men det verkar inte vara något. Han sitter ju i alla tre utav våra byggen. Men ja, hur resonerar du? Du lutar dig lugnt tillbaka eller?
Ja, man ska väl inte räkna hem något. Det spelas ju landskaper ikväll och imorgon. Så att vi får väl se om det blir någon skada. Men just nu så är inga flaggor. Men tar inte ut något i förskott. Sen kan man ju flicka in där. Det var helt sjukt. Mitrovic fick väl inte ens frispark för den solklara kapningen utav Lindelöf. Men han startar ju här ikväll mot Norge, så han verkar ju vara helt.
Ja, precis. Nej, annars övrigt med ditt lag är väl att du gick på Gordon. Kan man väl nämna för de som sitter med honom att man är medveten att han står på 4 gula och ett gul till, så är det en avstängning. Nu är väl det inget jätteproblem. Jag vet inte om du räknar honom som en stående startspelare, utan du har ju en bänk. Alltså förra veckan så var det ju blank på dels Reece James som du hade på bänken. Du hade även Madison på bänken och sådär. Så att det kanske är en spelare som kommer starta vissa matcher och skulle han få en avstängning i en match, så inte det hela världen. Det kan ändå vara värt att nämna, tänker jag.
Ja, nej, men det är väl kanske framförallt kring om, jag har väl också blickat lite mot benchboost om det faller väl ut, och det skulle kunna vara en sån sak som avgör om man drar eller inte. Sen var jag inte svinnöjd med att han redan puttades ut på kanten där, att Mopay tog centerrollen. Jag tycker att Gordon har sett giftigare ut centralt. Men planen var igen två matcher i wildcardet, och det är väl fortsatt en plan som står.
Pratar vi gula kort så kan vi även nämna det att Gabriel Jesus för Arsenal står på 4 gula. Han är ju inte med i något av våra lag, men är det så att man kanske inte drar sitt wildcard nu i nian och man sitter kvar med det, så är det ganska troligt att han sitter i hans bygge. Det kan vara värt att känna till, för att Arsenal har lite tuffare spelschema och dessutom blanken, och ja, blir det så att det kommer ett femte gult kort, det är väl inte helt omöjligt att det kan komma i Game Week 9 när det är North London Derby som stundar heller. Det känns som en match med en del känslor i. Gör han ett mål så kommer ju rycka tröjan förmodligen.
Nej, det som talar emot, jag tror att Arteta är lite sur att han tog det där gula i åttan, för att det är ju Tottenham och Liverpool som är de två kommande matcherna, och det är klart att Arteta vill ha Jesus tillgänglig i båda de mötena. Men det är absolut två högoktaniga matcher också, så att det kommer ett gult kan absolut hända mot Spurs.
Det tar vi.
Ja. Ja, härligt. Kikar jag in i mitt bygge så jag känner just nu ett lugn, men det är som du säger, Stefan, att det är fortfarande inte klart. Jag har ju fortfarande den här liksom min femte back i Sven Botman i Newcastle som inte kom till start i Game Week 8. Det ryktades ju om att det skulle vara en känning som gjorde att han inte kom till start, och därför så gör jag absolut ingenting. Han kommer dessutom sitta längst på bänken varje vecka. Det är det här som du pratar om, Stefan, att om vi ser det här längre fram nu, att han fortsätter sitta bänk, ett eventuellt benchboost, ja, men då behöver jag agera här om jag nu ska dra ett benchboost. Så ja, det är väl mer det. Så den övervakar jag bara. Annars så ja, tycker jag sitter rätt bra på det. Men ja, vi får se. Det är ett tag kvar. Vi ska rikta ett stort tack till våra partners. Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se, Superclub, Netshirt och Glenn Sportsbar. Och med det också säga det att om ni inte redan har gått med i vår liga, se till att göra det. Det här är sista chansen. Vi stänger för medverkan eller att gå med i ligan här i helgen. Så ja, vi har ett prisbord i vår gratisliga för över 20 000 kronor. Så ja, se till att gå med. Det är helt gratis. Ligakod 5DZAIV. Och ja, sprid det till vänner så ser vi till att göra ligan ännu större. Utöver det så har vi ju en poddresa och den pratade vi upp en del förra veckan när vi nämnde att vi kommer lotta ut en resa till London när vi drar dit 10-13 mars här för att se Fulham Arsenal på fina Craven Cottage in till Themsen där. Så vi kommer lotta ut det till värde på 5000 kronor till en Patreon. Det kommer vi göra här mellan Game Week 9 och Game Week 10. Så alla ni som ser till att bli Patreons innan Game Week 9 kommer vara med i den utlottningen. Ni kan stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor. Och Patreon blir man då på patreon.com/svenskafpl. Och de här 25, 35, 50 kronorna, den stora skillnaden det gör, det är för 25 kronor får man en lott, 35 kronor två lotter och tre lotter får man då för 50 kronor. Och är det så att man är befintlig Patreon så är det såklart helt möjligt att uppgradera sin chans och möjlighet att vinna. Så om man är en Patreon på 25 kronors nivån så kan man lägga till en tia och då stå med två lotter. Så det är också ett alternativ att göra. Fredrik, det ska bli kul att lotta ut det här priset. Det är ju ett rätt maffigt pris kan jag tycka. Men om inte annat så ser vi fram enormt mycket till den här poddresan oavsett.
Ja, när vi börjar där med utlottningen så det kommer ju kännas lite extra i magen när vi drar vinnaren och framförallt får kontakta vinnaren. Så det är sånt där man hör om de som sitter och ringer upp miljonärer på Svenska Spel. Liksom får, Det är ett ganska tacksamt jobb och det är kul att få känna en liten känsla av det. Själva resan, ja, det är klart att vi sitter och planerar redan nu för fullt. Slipar på quizfrågor, börjar kolla. Vi har ju lite ny merge på netshirt.se. Det är klart att vi ska ladda upp en rejäl bank med schyssta grejer som vi lottar ut till alla som är med på resan, precis som vi gjorde senast. Vi har ju varit lite inne på att om Queens Park Rangers Watford där på Loftus Road kanske går på en annan dag än våran huvudmatch, att det kan vara någonting. Jag tycker ju för den som följer med och inte har varit på Selhurst Park som vi var på förra säsongen, att ha möjligheten att se City komma dit. Det är sent på säsongen. Det är ju ganska stor sannolikhet att det är mästarna som kommer. Jag tror att det kommer vara bra tryck på Selhurst Park. Jag hade kunnat tänkt mig att åka dit igen, helt klart. Så att, och så då har jag inte ens pratat och nämnt Craven Cottage som du var inne på. Mitrogol hysterin. Det luktar ju en Mitrogol tröja för många av om inte resenärerna så i alla fall medlemmarna i den här podden.
Ja, verkligen. Spurs Nottingham spelar även den helgen då vi åker över om man vill besöka den fina arenan. West Ham, Aston Villa spelar också. Så att det är en hel del matcher i London så man har möjlighet att kolla fler matcher än just Fulham Arsenal. Så ja, gå in och boka eller vänta vid Patreon och håll tummarna på att vinna. Men därefter boka resan, det tycker jag. Bokning görs ju via Olka Sportresor som är medarrangör för den här resan. Och eventuella frågor om resan kan man såklart ställa till oss. Men vi kommer hänvisa ganska mycket till Olka som har bättre koll på hela arrangemanget och sådär. Och är det så, antingen kan man ju boka enkelrum, dubbelrum eller trippelrum. Det är såklart olika priser för det. Är det så att man Det billigaste är ju en del i trippelrum såklart, och är det så att man inte är tre personer utan man är en ensam som åker till exempel, kan man säga det att man vill dela dubbelrum eller trippelrum med andra, så löser Olka det och sätter ihop med andra härliga FPL engagerade människor som hänger med på resan. Så se till att göra det. Det kommer bli kul. Ni kommer inte ångra er. Som Patreon, utöver de här utlottningarna. Vi gör ju regelbundna utlottningar. Även om vi inte har lottat ut någon poddresa tidigare, så gör vi regelbundna utlottningar. Så det är man med på. Man får lite förhandsinformation om poddresor, om olika event som vi ställer till med, och liksom ja, med förtur på det. Sen så får man ju tillgång till Messenger-tråd och Discord-kanal och sånt för riktigt gött FPL-snack. Så ja, men vi är jättetacksamma och glada för alla som stöttar oss och välkomnar nya in direkt. Och man får även tillgång till vår Patreon-liga som vi har för våra Patreons. Så om ni har funderat på det, nu är det dags att fatta beslut tycker jag. Med det så tycker jag vi hoppar in i veckans punkter, och den stora grejen kommer vara kopplad till wildcards, och jag tänkte att vi skulle börja där. Jag har gett Stefan i uppdrag att ta ut ett wildcard utan Mohamed Salah, då man har lite större budget att sprida. Jag vet inte hur Stefan har gjort där, om man har gått in på liksom någon annan premiumspelare eller om man bara har Haaland, för jag utgår från att Haaland är med i ditt bygge Stefan, eller om du liksom har spridit det verkligen ordentligt i hela laget. Jag har tagit ut ett lag med Salah, och anledningen till att vi gör två sådana här wildcard-lag, dels för att ställa dem emot varandra, men även för att det är nog en liksom vattendelare här hur man ska göra, och man kan gå lite olika vägar. Så det ska vi kika på. Jag tänkte faktiskt börja innan jag lämnar över ordet till dig där Stefan och kolla på ditt lag. Med en lyssnarfråga från Asada Maya. Han vill ha 3-4 måste-spelare i ett wildcard. Men att vi inte får välja något av nedanstående, så han nämnt några. För att de känns självklara. Jag skulle vilja ställa upp det, för jag tyckte inte hans spelare var så självklara. Han hade Pope i mål. Han hade Trippier, Cancelo, James som självklart i backlinjen. Kevin De Bruyne på mittfältet och så Kane och Haaland på topp. Och för egen del så är det flera av de här spelarna som jag inte har i mitt wildcard som jag har tagit ut. Jag tycker till exempel Pope inte självklart. Jag tycker målvaktsposten är väldigt öppen. Det kommer vi komma till en diskussion om. Trippier tycker jag inte helt given han heller. Kevin De Bruyne är absolut inte given. Nästan så att jag tycker att det kanske är ett riktigt dåligt val. Men ja, vi kanske kommer komma till de här diskussionerna. Och Kane har jag inte heller med i mitt lag till exempel. Så utöver dem så tycker jag det är märkligt att inte nämna en spelare som Maddison. Jag tycker det är märkligt att inte nämna en spelare som Wilfred Zaha. Och jag tycker det är märkligt att inte nämna en Mitrovic. Det är så jag ser på det. Fredrik, hur tänker du på Assads fråga här?
Ja, men de tre namnen du nämnde hade jag skrivit ner själv när du rabblade namn. Det kändes lite tunt på mittfältet där, och det är väl där jag snarare känner att det finns många, för min del, självklara. Sen beror det lite på hur man tänker, vad man har tänkt och hur man har tänkt att liksom överleva Game Week 12 och blanken där. Men jag tycker att den är ju väldigt, i och med att det är både City och Arsenal, så är den en väldigt viktig del av det wildcardet, om man nu har tänkt att dra det här i Game Week 9. Det går liksom inte att komma undan det på något sätt. För att, har du tänkt spela free hit, så tänk om, det är dumt. Det är en dum tanke liksom. Utan du drar wildcard nu, okej, då måste du ha med Game Week 12-blanken i planeringen.
Stefan, istället för att du ska få svara på den frågan, så kan ju du få presentera ditt bygge. Det så kallade wildcard No Salah. Och tänk väl att du börjar bakifrån och presenterar målvakt.
Ja, nej, men jag har gått på Pope i kassen. Jag gillar Newcastles schema. Jag tycker att det är värt att betala upp. Ja, men det är väl framförallt mot 4-5 målvakterna som jag tycker. Och kanske, ja, men Guaita är väl någon som konkurrerar där. Men jag har valt att betala upp för Pope. Sen det svåraste valet är nästan vem man ska ta som andra keeper. För Ward har ju liksom fortsatt släppt in bollar. Men han har ju fortfarande inte blivit petad. Så att, ja, han får valet. Sen kanske det är Iversen som står här i kassen nästa omgång. Men det är svårt att säga om att han ska bli petad, känner jag. Och därav så går jag på Ward. För att jag vill inte lägga mer pengar i målvaktsposten.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, och anledningen till att man vill ha två spelande målvakter är om man i så fall egentligen ska dra ett wildcard där annars kommer Pope stå, gissar jag. Eller benchbus menar jag såklart.
Ja, exakt. Nej, Pope kommer ju stå alla matcher om det inte är så att man ska dra benchbus. Även fast Leicester har bra matcher kommer jag inte ställa Ward i kassan. För att det har inte sett bra ut. Men att få en spelande målvakt för 4,0 tycker jag är värt ändå.
Mm. Innan vi stannar upp här och börjar prata målvakter. För det finns ju en del att prata om. Så tycker jag nästan att vi kan presentera en försvarslinje. För att det hänger ihop en del ändå.
Ja, nej men precis. Och jag har ju med de här tre som Asad Amaya tycker är givna i Cancelo, Reece James och Trippier. Och de får ackompanjeras med Andersen i Crystal Palace och Castagne i Leicester. Och Castagne har ju lite mer förhoppning kring då, även om jag inte tror att det blir så många nollor, så tycker jag att han ser fin ut offensivt sett. Och ja, men därav chansar på honom. Och det känns inte lika tungt att spela honom med tanke på att man kan få någon ass då och då också, trots att Leicester släpper in bollar. I övrigt så jag prioriterar bort Trent och Perisic, är väl de kanske mest populära spelarna som jag inte har med. Trent tycker jag, han fanns länge i tanken, lite rädd för att Liverpool kanske hitta lite form nu, få tillbaka några spelare här med Matip och Thiago. Och liksom, det kan vara så att om några omgångar så sitter vi alla där och ska ha tillbaka spelare. Men jag kan inte blunda för spelschemat. Jag tycker inte att det är bra matcher på kort sikt här. Jag gamblar och går utan Trent helt enkelt.
Mm. Det där är ju lurigt, för Trent är en sån spelare som kommer att vara väldigt svårt att gå till om man nu inte ska sälja typ Cancelo eller kolla på ditt upplägg nu vet jag inte om du har massa pengar på banken eller så, men de andra spelarna är ju en bit ifrån prismässigt och ganska luriga att få in.
Ja, nej men så är det. Sen fördelen med Nose alla byggen är väl att man har väldigt många spelare som man kan tänka sig ställa på banan. Och då kan man välja någon mittfältare eller någon back och nedgradera och hitta pengar den vägen. Alternativt ta lite pengar från anfallet som jag kanske primärt har lagt pengar på. Då, och hitta en billigare lösning för att få in Trent.
Mm. Du dubblar upp Newcastle-försvaret. Och jag vet inte om Trippier är en sån spelare som du planerar att spela mer eller mindre varje match. Vi sa att Pope är en sån spelare. Och att då spela upp dubbla till exempel i Game Week 11 när de möter United borta. Eller Game Week 13 när de möter Tottenham borta. Eller sådär. Eller, Trippier har ju ett offensivt hot också. Men det är ju en del matcher som inte på något sätt på förhand liksom skriker solklara nollor.
Nej, och där tror jag väl att liksom truppbredden kan täcka för en sån spelare som Trippier, att man sätter honom på kvisten om man tror att United och Tottenham ser ut att vara i bra form, så har jag inga problem att bänka en offensiv Trippier i de matcherna ändå, för att även om vi tycker att han är bra på fasta och frisparkar och så blir det liksom inte utdelning varje vecka ändå. Då får man väl missa den offensiva returnen då om man bänkar honom. Men det är något som jag absolut skulle kunna tänka mig att göra.
Mm. Du nämnde 4,5-målvakten Guaita i Palace. Du är ändå med Andersen där som en försvarare för att liksom kunna spela honom i Palace liksom fina spelschema när Chelsea-matchen är avklarad här i Game Week 9. Det är ju en fin spelare, offensivt hot men också en fantastiskt bra bonusspelare för Palace. Ett val som jag verkligen gillar.
Ja, och de har ju varit väldigt starka hemma på Selhurst Park. Där ska de möta Leeds, Wolverhampton och Southampton. Inget som avskräcker tycker jag. Tycker alla de har sett rätt ja, men svaga ut. Leeds kanske har sett lite bättre ut offensivt, men Wolves och Southampton har inte sett bra ut offensivt. Så ja, men där finns det nog många vägar till poäng, men nollan är väl viktig för att de andra poängen ska kunna trilla in också.
Du nämner ju att det liksom är en bra bredd på ditt lag, men om du kollar på det i stort, ser du någon liksom formation? Är det tänkt att spela med tre eller fyra backar i de flesta matcher, eller hur ser det ut?
Nej, men det ser väl ut att vara fyrbackslinje, att man bänkar en utav Andersen och Kastanj kanske som grund skulle jag väl ändå säga.
Fredrik, har du några synpunkter på de här försvarslinjen och målvaktsval?
Ett väldigt sunt och klokt val tycker jag, väldigt likt det som jag själv hade valt att gå på i ett wildcard idag. Förmodligen då ganska småtråkigt, men ändå med lite små ljusglimtar i form av en Andersen och sådär. Kastan kanske jag hade valt att göra till någon annan sådär, men jag förstår ändå tanken kring det, och nej, men jag tycker att det är ett välbalanserade val. Det är ju bara precis som du var inne på, Stefan, där med Trent eller inte Trent, och jag köper ju fullt ut argument om att matcherna inte är bra. Sen vet vi att det är Trent bra, då spelar det egentligen ingen roll vad det är för typ av matcher, så det är väl liksom det valet som jag fortfarande kan tycka är aktuellt för den som sitter med ett aktivt wildcard. Att, alltså, det är inte jättesvårt att, om man tar den här backlinjen, göra till exempel Kastanj till Trent och sen bara nedgradera en av mittfältarna. Och det kan jag säga oavsett att, fast jag inte vet liksom hur mittfältet ser ut. Så att, ja, överlag är ändå fina val.
Ja, men det intressanta blir ju att se hela bygget såklart, så att du får gärna ta oss vidare till mittfältet, Stefan. Jag vet inte, vi kanske kan ha liksom en större diskussion om de olika positionerna även när jag presenterar mitt lag med Salah i.
Ja, nej, men mittfältet, där kommer ju de här måste-spelarna som ni flaggade upp för i Madison och Salah, de tycker jag är givna. Och sen ja, men som redan pratade om, att man måste blicka framåt och kolla på blanken. Därav tycker jag att De Bruyne faller bort helt ur diskussionen, för jag har tre andra från Arsenal och City som jag hellre sitter på. Den enda premiumspelaren som lockar lite är väl Son då, men en bra match iväg på landslag här. Vi får se om man fortsätter. De har dessutom Champions League-grupp att tänka på. Så att jag kan sitta utom honom också. Utan sprider ut pengarna med Martinelli och Sinisterra. Som de två andra på mittfältet. Och ja, men som en pålitlig bänkspelare så tycker jag Andreas Pereira i Fulham sitter väldigt fint på mittfältet där. Och även en spelare som man har användning för i Game Week 12 då, när Arsenal och City blankar.
Fredrik, jag ställer frågan direkt till dig. Vilken här är du ska nedgradera för att då få in Trent istället för en Kastanj?
Ja, men jag tycker att det finns pengar att hämta i Martinelli. Kanske inte räcker, beroende på hur mycket pengar av banken. Jag är ju bortskämd med att jag sitter själv med 3 miljoner på banken här. Så jag kanske är lite skadad av det, ska jag väl erkänna. Sen är det ju så att jag ska ju säga att James Maddison. Det är inte så att jag tycker att han har sett jättefin ut. Och han har ett jättefint spelschema. Men ger det här 3-4 dåliga matcher. Då sitter han inte säkert i mitt bygge. Leicester behöver ju shape upp sig nu. Nu har de... ja, vad är det? 4 matcher i rad nu med ett riktigt fint schema. Men det är lite upp till bevis någonstans och leverera. Och jag tror det när jag ser det. Jag har honom i mitt eget bygge. Jag tror att det finns bra möjligheter. Men vi måste också vara liksom så pass nyktra att det har inte sett bra ut hittills. Så att det kan mycket väl vara att man sitter inför Game Week 12 och känner att Maddison är en av dem man skickar. Jag tror kanske inte det utifrån att jag själv har valt att gå på dem. Men vi bara har med det i kalkyleringen. Lite svagare kanske mittfält än vad jag hade trott på förhand då. Så att ja, kanske att jag hade räknat med att det skulle finnas någon mer 7-8 miljoner spelare att kunna downgrada.
Ja, nej, jag kan väl säga det. Jag tycker att du, Fredrik, är lite hård mot Leicester. Jag tycker faktiskt deras offensiv har sett rätt bra ut. Sen så kanske inte det räcker till att vinna fotbollsmatcher, men det skiter jag fullständigt i rent fantasymässigt. Utan jag tycker Maddison känns som ett superval. Så han hade jag definitivt inte sparat pengar på och gått ner och för att göra en kastan till Trent exempelvis.
Nej, men inte nu, det sa jag. Men ger det 4 omgångar och 4 blanks, då får vi se hur kärt ni håller honom. Jag är inte säker på, och jag menar, det är inte så att han har öst in poäng. Han är ju knappt med på första sidan när vi kollar poäng, 29 poäng. Så att, jag tycker fortfarande att de behöver steppa upp mer om jag ska. Det är fortfarande 8 miljoner vi pratar.
Absolut. Det är spelschema och sånt också som har ställt till det. Och som sagt,
Så är det ju.
jag tycker att de gör mål framåt. Kommer de fortsätta göra mål framåt nu när de får sämre motstånd? Ja, det tror jag. Kommer Madison då vara inblandad? Ja, det tror jag. Men det får vi se. Jag gillar ju mittfältet som du ställer upp det. Det är faktiskt ganska likt det mittfält som jag kommer presentera där Mohamed Salah har smugit sig in också. Så jag gissar att du har lite tyngre anfall än vad jag kommer ha.
Ja, men så är det ju. I anfallet så finns ju Haaland och Kane där tillsammans med Mitrovic, och det tycker jag liksom känns givet, alla de. Och jag gillar verkligen att ha, ja, men, Kane för kaptensbindeln i Game Week 11 när Haaland ska åka till Anfield och möta Liverpool där. Känns det skönt att ha ett bra kaptensalternativ på förhand i den omgången, tycker jag.
Yes, det är laget. Fredrik, vad säger du om anfallslinjen? Det var där pengarna hade hamnat.
Ja, det var väl kanske inte jätteoväntat egentligen. Nej, men den anfallslinjen är svår att snacka emot. Det finns ingen anledning. Den har goda förutsättningar att ta mycket poäng, helt klart.
Och när vi kollar på laget så kan vi väl egentligen konstatera att det är oerhört likt liksom våra wildcards. Och kanske framför allt då mitt och Stefans, där vi har exakt den här anfallslinan. Jag kollar bara snabbt på ditt lag, Stefan. Vad är det? Perisic är inte med. I övrigt så är backlinjen
Ja,
samma.
det är ganska likt.
Ja,
Mitt eget bygge.
Foden inte med, Gordon inte med, Perisic inte med. Det är väl det som är skillnaden.
Exakt. Men sen drog jag wildcard för en vecka sedan också.
Ja,
Så att liksom,
absolut.
tankegångarna har ju inte svängt så mycket. Men på några positioner, absolut. Sen tycker jag att nu har jag lite mer pengar på banken också. Och det finns väl några intressanta spelare. För att Sinisterra var den sista jag tog ut på mittfältet. Och där tycker jag, där hade jag råd med till exempel en Mason Mount, men jag är inte helt övertygad. Det känns som att Potters spelstil borde gynna en bollskicklig Mount, men känns även lite tidigt att gå på där. Annars så hade jag väl blickat kanske mot United i en Rashford eller Sancho, som också båda föll inom budget här. Och ja, men man hade fått kanske bänka dem mot City, eller inte. Det är ju sådana matcher där man får omställningsmöjligheter om man till exempel går på en Rashford. Men
Får vi
sen
väl
så,
se om Rashford är hel här till City.
ja, jag såg att han var gulflaggad. Men jag tycker väl att om United kanske har haft lite problem att liksom föra matcher, så i sådana matcher så gillar jag kanske Sancho lite mer än Rashford. Jag tycker han har sett, visat gryende form här under Ten Hag.
Nu kommer väl Fredrik till av stolen här, men det var inga tankar att dubbla upp Leicester-offensiven med en Harvey Barnes istället för Sinisterra. Jag vet att du redan har tre Leicester-spelare, men man kanske skulle kunna göra kastan till någon annan. Det är väl inte liksom en superviktig spelare som kommer sitta mycket bänk i alla fall i det här bygget. Jag gillar att attackera Leicesters spelschema. Som sagt tycker jag att deras offensiv har sett intressant ut.
Jo, det är Barnes, men samtidigt, nej, jag vet inte. Jag är inte heller helt hundra på att han behåller. Barnes är en sån spelare som tar man in honom så är han bänkad helt plötsligt. Så här. Det sitter ju ändå Vardy och Garnacho på bänken där. Det kan mycket väl bli att det blir två anfallare istället och att de plockar ut Barnes. Spela wingbacks. Det är inget jag ser som otroligt i alla fall.
Nej. Ja, jag har egentligen inget annat. Det är kanske mer intressant att ställa det mot hur ett wildcard-lag med Mohamed Salah ser ut och liksom jämföra dem emot varandra. Nu fick ju du, Stefan, uppgiften att ta ut ett lag utan Mohamed Salah i. Om du nu skulle dra ett wildcard i Game Week, har du funderat någonting på om liksom, vilken plats Salah skulle ha? Skulle han finnas med i ditt lag, eller skulle det snarare se ut som det du presenterar nu, tror du?
Nej, men det är lite kul att gå utan. Nu har jag gjort det privat, så att jag får väl hoppas att det är bästa vägen. Nej, men Salah är väl kanske den som man, alltså Trent är inte så rädd för att gå utan, för jag tror, alltså, så här, det är klart att de kan hålla nolla mot Arsenal och City, men samtidigt så känns det som det har sett ut som att förhandstipset är att de släpper in mål i de matcherna. Då tror jag inte att man blir så straffad. Men en Salah kan ju absolut göra poäng. Och han är fin att ha in mot VM. Så ja, han ligger nog närmare än Trent om jag hade fått välja ett wildcard i den här omgången.
Yes. Fredrik, har du något du vill säga? Eller ska vi gå in på ett Mo Salah wildcard?
Ah, men jag är nyfiken på Mo Salah wildcardet. Så kör vi in.
Ja, skiljer inte supermycket, ska jag säga. Stefan, jag vet inte. Hade du någon siffra på hur mycket pengar du hade på banken?
1,2.
Och det här kan ju såklart skilja, för man har ju alla olika lagvärden. Men du har väl inget superhögt lagvärde heller, så det känns som att de allra flesta har råd med det här laget om man dessutom har 1,2 på banken.
Ja, det här har nog de flesta råd med. Jag har väldigt lågt lagvärde. Eller i alla fall när vi jämförde våra tre byggen så var ju jag lägst där. Så att, jag tror inte att det ska vara något problem att ha råd med laget.
Nej, här ska jag säga att mitt lag går precis på öret jämnt ut. Så att det är inte säkert att alla har råd med just det här, men det finns ställen där man kan skära och göra om lite. Jag har valt att ställa upp det här laget i, det är också ganska flexibelt skulle jag säga, men i en 4-3-3 eller en 4-4-2. Den kommer skifta lite från omgång till omgång. Men börjar bakifrån. Jag har inte gått på Pope. Jag har gått på just Guaita tillsammans med en Leicester-keeper, i det här fallet Ward. Är det så att det skulle skilja 0,1 för att få det lag som jag hade velat ha, så hade jag gått på Iversen. Som sagt, det känns liksom nästan som att det är en tidsfråga innan han ska ta över första platsen. Kanske har han en redan till Game Week 9. Jag tyckte väl inte att det var hans fel något av målen mot Spurs i Game Week 8. Samtidigt släpper man så många mål och det har sett ut som det har gjort. Man kanske bara behöver göra en förändring, och varför inte efter ett landslagsuppehåll. Så jag skulle inte bli förvånad om det är Iversen som står här i Game Week 9 när man ska möta Nottingham Forest. Men om jag skulle lägga pengar på något, så är det väl ändå att Ward kommer behålla den. Alltså att det är ändå en tröskel att göra ett målvaktsbyte. Den tröskeln borde dock inte vara allt för hög. Men hade det varit liksom där det står och liksom faller på 0,1 i banken, då hade jag gått på Iversen. Sen får vi se, jag vet inte om Ward hinner tappa i värde innan deadline för Game Week 9 också. Då kanske de båda kostar 3,9. Men det är målvaktsvalen jag har gjort. Och visst, det finns risk för Guaita. Jag trodde inför säsong att Johnston skulle få chansen som första målvakt. Och jag tycker väl att Guaita har gjort det helt okej. Men ja, det skulle kunna hända att han tappar den. I den värsta av världen, man går liksom med Leicester keeper och Guaita, då kan det helt plötsligt stå där utan målvakt. Så det är väl någonting man får ha med sig, men jag tycker inte att det är ett självklart målvaktsalternativ. Och anledningen till att jag inte har gått på Pope, ja, men dels är det såklart pengar, men även för att jag gillar Trippier som försvarsspelare. Och jag är inte så sugen att dubbla upp i Newcastle-defensiven här framåt. Jag gillade matchen mot Bournemouth i åttan, därför så tripplade jag till och med upp, även om Botman nu inte kom till start. Men ja, så har jag i alla fall valt. Går man igenom backlinjen också tillsammans med målvakt, så påminner den en hel del om din, Stefan, sett till att Cancelo, Trippier och Reece James är med i den här backlinjen. Jag har gjort en liten chansning. Det här vet jag inte om jag bara gör eftersom att det inte är mitt riktiga wildcard, men jag gillar satsningen på att plocka in Chilwell tillsammans med Reece James nu under Potter. Vi har förvisso sett Sterling spela där ute på vänster wingback-plats. Men jag är tämligen övertygad om att Chilwell ska ha den här platsen. Och kommer längre och längre, kommer närmare och närmare liksom, sin toppform och vet vad han kan göra från en wingbacks position. Och jag tror att det är Chilwells position här framöver. Så jag har Chilwell där och så har jag på bänken James Justin i Leicester. Jag ska säga det, James Justin skulle egentligen lika gärna kunna vara Mings eller hur han uttalar Gue i Crystal Palace. Alla de kostar 4,3 tror jag, som är det jag har råd för den där platsen. Hade tänkt ta Patterson där, men han har gått och skadat sig, så att ja, då var inte det ett alternativ. Så ja, så ser min försvarslinje ut. Jag vet inte om du, Fredrik, ska börja med och liksom såga mitt val av Ben Chilwell.
Nej, men vi får väl hoppas för den som väljer att rygga den WC-reken att Potter håller Chilwell högre än vad Southgate gör. Men jag tycker att den är spännande. Vi har ju varit inne och pratat tak på våra premiumbackar och nej, men vi vet ju att Chilwell, han behöver ju inte presenteras närmare vad han kan göra liksom, målmässigt och spelar ändå ett bra lag. Jag tycker det är en jättespännande chansning, och är det någon gång man ska göra den här typen av chansningar så är det kanske nu när man ändå har en ganska bred bänk och man har råd att ta en bänk liksom en, för han kan ju också få en match där han blir fast på bänken hela matchen, och då kanske det inte är hela världen om du får in James Justin från bänken. Vi har ju vant oss tidigare, dels under den här säsongen och under förra säsongen, att ha lite liksom tunnare bänkar, och då har man varit mer känslig för, ja, men att välja Chilwell och så blir han bänkad. Så jag tycker att den typen av chansningar är helt rätt att blicka mot nu. Sen om det är just Chilwell man ska gå på, spännande shout. Jag hade inte valt det själv, men den som väljer att gå på Chilwell förtjänar ju den där 12-poängaren som är about to happen.
Ja, gillar ju verkligen Chelseas spelschema och tycker det är svårt att veta riktigt vart man ska gå in. Sterling är lite stökig liksom prisbild på för mig. Annars är det en spelare jag gillar. Så ja, men samtidigt då att attackera det här spelschemat, och jag resonerar lite så som du resonerar nu, att är det inte säkert att starta varje vecka, men han har möjlighet att ge mig poäng när han väl kommer till spel. Och med en bred bänk som jag ändå har, trots att Salah är inne i det här bygget, så känner jag att man ändå kan göra den chansningen. Stefan, vad säger du om försvaret? Det påminner ju en hel del om ditt lag. Jag har Justin istället för Kastanj, och sen så har jag Chilwell egentligen istället för Andersen.
Ja, nej, men jag gillar ju backlinjen. Jag tycker Cancelo, Trippier och James, där behöver man inte så mycket liksom förklaring. Sen är det väl, jag är ingen Chelsea-supporter med Chilwell där, men det man, han hade väl en knäskada i fjol, och det man är orolig för är väl, han verkar ju uppenbarligen ha lite, ja, men långsiktiga problem med att få till sin fitness helt och hållet. Och just ja, men kopplat till knäskador, så kanske man, ja, men det finns ju såklart en risk, men som ni är inne på också, att visar det sig att han har använt det här landslagsuppehållet, kunna bättra på fysiken lite, få någon start och bygga därifrån, så kan det absolut vara något som även ger väldigt mycket poäng som ingen annan kommer ha i bygget.
Fina 2,7 i TSB där också, ska vi säga.
Ja, har något att säga kring målvakten? Det är väl det jag tycker är liksom lite lurigt, för att det finns inget självklart målvaktslag eller målvaktsval i ett wildcard just nu. Du nämnde Pope, Stefan, men som sagt, och många sitter med Trippier också, den här uppdubblingen. Jag är inte helt övertygad. Guaita, men det finns frågetecken där. Jag kastar ju in det för att man skulle kunna gå på Ward, Iversen och dubbla upp Leicester. Tycker fortfarande inte det är helt liksom uteslutet om man liksom lägger in pengarna i elvan och så får man ha förväntningar utefter det. Någon nolla kommer det förmodligen bli innan VM, men det är kanske inte det man liksom egentligen satsar superhårt på. Jag skulle kunna gå på en Fabianski i West Ham kanske sådär. Jag tycker det finns flera olika alternativ. Tycker ni att det är någon som är helt självklar att kika mot? Jag tror vi hade en lyssnarfråga från Robert Jonsson. Tips på bästa målvaktsparet i VC. Han nämnde Martinez från Villa som ett exempel.
Ja, nej, jag tycker inte att det finns några klockrena. Jag gillar väl också egentligen Iversen Ward, även om ja, men förväntningarna får väl vara därefter. Men, men det spar ju väldigt mycket pengar. Ska man in Salah i bygget så kan det absolut vara något att kika på, till exempel. Mm. José Sal ska väl nämnas också, helt okej spelschema, visat sig pålitlig, men ja, det är väl lite vilket som. Jag tycker ingen utmärker sig på spelschema. Mm. Jag är inte så jätteorolig för att gå hit och skulle tappa sin plats. Mm. Det är inte.
Nej. Fredrik, hur ser du på målvaktsfrågan?
Mm, det är ju ett öppet race alltså. Mm. Jag tycker att Raya i Brentford som har gjort det bra, hållit Strakosha kvar på bänken, har ett ganska så fint schema ändå fram till egentligen sista matchen inför VM-uppehållet. Så där tror jag, kan jag se att det kan komma en del nollor. Men det känns lite som där lotto med joker på vem av keeperna som plockar flest nollor. Och det talar ju sig för att man ska gå så billigt man bara kan. Men lite som vi har varit inne på just nu, att tycker man att det ser okej ut i Newcastles försvar, ja men då kanske man vill dubbla. Tycker man inte att man vill dubbla, nej men då kanske Pope inte är rätt keeper. Så att jag tänker, det fanns en anledning till varför vi gick igenom målvakter och försvar tillsammans. Så att målvaktsduon någonstans får ju ändå, ska ju ändå liksom tas ut med tanke på hur din backlinje ser ut.
Mm. Ska vi gå vidare på mittfältet?
Shoot.
Och här är då 3 eller 4 spelare man kommer starta med. Mohamed Salah är med på mittfältet. Det har jag lite redan avslöjat i och med att det här är ett Salah-bygge. Tillsammans med honom så är mina två gjutna spelare Madison och Saha. Han har även sällskap utav de som du nämnde, Stefan, i Martinelli i Arsenal, där många har uppbyggt värde, och en Andreas Pereira i Fulham. Nu nämnde vi inte det när du nämnde Pereira. Det är lite tråkigt med att William har kommit in, tagit en del fasta ifrån honom. Tycker att det sänker intresset något från Pereira. Men det är fortfarande en spelare som till stor del kommer sitta på bänken. Har ändå en offensiv utgångsposition och har en del fasta kvar. Så att, alltså jag tycker intresset liksom för honom är helt okej för att ha som en bänkspelare. Men det har sjunkit lite ändå. Skulle jag vilja säga. Jag tycker inte det finns så mycket bättre alternativ. Hade man haft lite mer budget så hade jag kanske lockats av att lämna Martinelli nu. Och kanske till exempel, hade man haft möjlighet att gå upp till en Harvey Barnes, så hade jag nog gjort det i det här wildcardet. Men jag har inte pengar så att det räcker för det. Hade jag haft det hade jag nog gjort det. Tycker väl Martinelli är väl fin i ett fint Arsenal. Men jag skulle vilja säga att Arsenals fina tabellplacering är dopat utav det fina spelschemat. Och det spelschemat, ja, det är North London Derby nu i 9:an, det är Liverpool i 10:an, Leeds i 11:an som är bra såklart, men sen har de ingen match i 12:an. Så jag känner att det hade inte varit hela världen att gå helt utan Arsenal, vilket också hade gjort det enklare att lösa den blanka gameweeken. Och sen Martinelli är också en sån spelare som det är lätt att gå tillbaka till sen om man skulle vilja hoppa på honom igen. Så att jag hade kunnat tänka mig gå utan honom i ett wildcard. Men nu är han med och det tycker jag inte är ett problem heller. Men ja, så ser mittfältet ut i alla fall. Det är samma där, det påminner ju väldigt mycket om ditt, Stefan. Jag vet inte, det är Salah som är med och du hade Sinistera istället. Och då håller jag Salah högre. Det är en dålig jämförelse. Ja. Eftersom att jag inte har Kane på topp, kan jag avslöja redan nu.
Ja, nej, men det är ju det. Det är ju Kane man har istället. Ja. Och sen hur man ser på det. Och där har vi också att jag tror väl Conte har varit ute 2 gånger och påminnt oss om att alla kommer roteras här i ja, men efter landslagsuppehållet. Då har vi väldigt mycket matcher. Så att Kane kommer ju också få känna av rotation, är helt övertygad om. Så jag tror ingen går säker i topplagen. Men bara för det så kan man inte sitta utan allihopa, känner jag. Men nej, jag gillar mittfältet. Jag har som sagt varit i båten att Martinelli är kvar tills han blir skadad i år för mig. Jag tycker det ser bra ut. Jag har väl inte, alltså vi satt ju och kollade på Tottenham-Leicester. Jag tyckte att Tottenhams försvar såg rätt öppet ut. Det tror jag att, jag hoppas att Arsenal kan utnyttja. Och då ger ju liksom Martinelli bra chanser att få en return i den matchen. Sen Liverpool-matchen är väl, ja, vi får se. Förhoppningsvis fortsätter Liverpool se dåliga ut, men där har jag väl lite... Ja, där skulle jag inte måla upp Arsenal som stor favorit direkt här idag.
Mm. Jag kan väl ge lite utläggning gällande till Asad Amayas fråga där han tyckte Kevin De Bruyne var gjuten i ett wildcard. Och jag sköt ner det ganska hårt. Det är väl kopplat till det att alltså jag ser inte riktigt varför jag skulle... Det skiljer så lite mellan honom och Salah i pris. Och... Ja, men anledningen till att folk säger att man inte vill betala så mycket för Salah, det handlar om att man dels har Salah och Liverpool inte sett superbra ut, medan City har sett helt fantastiska ut. Och så dels att man inte kommer ställa binden på Salah i alla fall. Ja, men det kommer man inte göra på De Bruyne heller. Jag tror inte att många kommer göra det. Jag tror att man kommer sätta den på Haaland i alla fall, för han kommer man äga. Så då hade jag mycket hellre gått på Son på mitten, eller Salah som sagt. Och jag tror absolut att man kommer kunna sätta binden på Mohamed Salah. Och vi vet inte när det kommer vända, men jag är rätt säker på att det inte kommer se ut så här i 38 gameweeks. Det skulle kunna vända liksom redan innan VM. Och sen är det lustigt det här hur man målar upp spelare. Jag tror Kevin De Bruyne gör ju en kanonsäsong och är ett fantastiskt fantasyalternativ, medan Salah är helt bedrövlig, och liksom, hur kan man ens överväga att ha honom, låter det på vissa. Och jämför man deras siffror och liksom vad de levererar points per game, så tror jag att de är mer eller mindre identiska. Dessutom så har ju Salah mer speltid. Alltså De Bruyne riskerar att bytas ut tidigare än vad Salah gör, skulle jag säga. Jag är ganska säker på att vi kommer ha högre speltid på en Mohamed Salah. Så att, ja, jag tycker att det är väldigt hårdraget att säga att Mohamed Salah och Liverpool, de är värdelösa och Kevin De Bruyne är världens bästa fantasyspelare. Jag gillar verkligen Kevin De Bruyne som fotbollsspelare och fantasyspelare också. Men nu när vi har Haaland i år, så tycker jag det liksom dämpar intresset för en Kevin De Bruyne exempelvis. Så det är väl att liksom sätta det i perspektiv varför jag egentligen sköt ner Kevin De Bruyne som ett solklart wildcard-alternativ. Dessutom då med sin blank så ser jag verkligen inte varför. Jag hade aldrig satt in Kevin De Bruyne i ett wildcard game week 9. Nu kommer man väl trasha United i nian. Och det skulle jag inte bli chockad över heller. Men jag tycker ändå inte det är en wildcard-gubbe jag hade gått.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det var min utläggning gällande Kevin De Bruyne och Salah. Jag vet inte om du håller med mig någonting i det, Fredrik.
Jo, men absolut. Och framförallt nyckeln. De två nycklarna som du nämner tycker jag är just blanken, tolvan och kaptens valet. Möjligheten att ändå kunna liksom gå till någon i ett annat lag. Två premiums från samma lag, du kan bara binda en, och så när du inte vill liksom faller laget ur lite grann, ja men då är det rätt gött att ha täckning i ett annat lag.
Det är också fint att sitta med Salah som en liten mini-differential.
Ja, ja, visst. 35% i TSB liksom. Det är ju...
Och en del ghost chips.
Och en del ghost chips. Alltså det är ju... Ja, det är ju ett sanslöst lågt ägande. Så att, ja, det är... Och där kan det ju också verkligen vända när som helst. Även om när som helst mycket väl kan vara i Game Week 12 när spelschemat lite vänder ändå. För det är klart att... Arsenal borta, City hemma i 10:an och 11:an. Brighton hemma nu till helgen. Det är väl en okej match. Inte jättebra, den är okej. Men sen två jättetunga matcher. Så att, ja, det är väl vad det är. Men å andra sidan så är det kanske det som gör att TSB är så låg också.
Mm. Yes, vi ska gå upp till anfallet. Och här kommer vi till den diskussion vi pratade om tidigare om Solanke. För han är med i bygget tillsammans med Haaland och Mitrovic. Och det är den uppoffring jag kanske får göra. Det är väl liksom den stora uppoffringen jämfört med Stefans lag. Och jag tycker att den uppoffringen är ganska liten. Alltså inte ställa Kane mot Solanke. Här är det ju snarare att man ska ställa Kane mot Salah. Och Solanke mot Sinisterra. Det är väl liksom det rättvisa. I övrigt tycker jag liksom lagen är ganska lika varandra. Och då tycker jag ändå att det liksom, ja, finns argument för Solanke. Och det är en spelare som kanske inte startar varje vecka, som sagt. Nu Martinelli är på mitten där, kanske inte startar varje vecka. Solanke i anfallet som kanske inte. Jag tror att Pereira kommer sitta bänk väldigt mycket. James Justin kommer förmodligen också sitta bänk ganska mycket. Så ja, Solanke, Martinelli, Chilwell då, som man liksom har lite osäkerhetstecken kring i mitt bygge. Men ja, den här Twitter-diskussionen gällande Solanke, jag vet inte vart du står där, Stefan. Det är många som säger att ja, men det är liksom det är Bournemouth, de är dåliga, Solanke, det är ingen bra fotbollsspelare. Nej, det är kanske inte en toppforward samtidigt. Alltså, det här spelschemat som kommer nu, jag tror att det ser bra ut. Och sen är det väl ungefär som jag pratade om Mitrovic innan säsongen. Jag tror jag nämnde Solanke då också, att nu har ju Mitrovic överlevererat vad jag förväntade mig under det här tuffa spelschemat. Och det har ju inte Solanke gjort. Han har 1+1 tror jag, Solanke. Men med ett oerhört tufft spelschema. Jag tror i alla fall att han kommer vara en sån här talisman i sitt lag. Han kommer få 90 minuter vecka efter vecka, mer eller mindre. Han tror han är på straffar. Han kommer ha liksom ungefär 50% goal involvement för Bournemouths mål. Precis som jag förväntar mig att Mitrovic kommer ha. Och kommer Bournemouth göra 0 mål över en säsong? Nej, det kommer de inte. Kommer de göra 100? Nej, det kommer de inte. Men det ska göras några mål i alla fall. Och säga att de gör 30 mål över en säsong, det är inte speciellt mycket. Då ska han ha 15 offensiva returns om min teori stämmer. Och det är inte så dumt för en spelare som kostar 5,3. Speciellt inte om man väljer att äga honom i ett sånt spelschema som kommer upp nu med Brentford, Leicester, Fulham, Southampton, West Ham, Tottenham, Leeds, Everton. Och det är fram till VM. Sen om man sitter med honom hela vägen tills dess, ja, det vet jag inte. Men ja, jag gillar honom. Stefan, hur ser du på Solanke?
Nej, men det är ju lite som kan gå fel med den prislappen. Det är väl så jag tänker. Sen tycker jag, man, liksom, nu har ju vi blivit bortskämda med Haalands prestationer här. Men kikar man på Kanes siffror så är ju de brutala också. Han blankade i Game Week 1. Efter det så, ja, men så har det inte blivit någon blank. Utan han har returns i alla Game Weeks efter det. Och dessutom bonus i 5 utav 6 utav de gameweeksen. Så att, ja, nej, Kane känns ju helt mycket hetare, tycker
en
jag.
Än Solanke.
Än Salah, tänker jag.
Ja.
Så det är väl det, och liksom, ja, men fortfarande bara en TSB på 19,2 på Kane. Så att, ja, det beror på hur man ställer de två mot varandra. Jag tycker att Kane har visat bättre form. Men såklart så tror jag att Thiago är väldigt, väldigt viktig för Liverpools anfallsspel. Och det kan vara det som får att lossna för Salah, för att där ska vi väl ändå vara ärliga att några av hans returns har ju varit ganska turliga. Så poängmässigt så har det inte varit katastrof för Salah, men det är väl mer det här generella intrycket man har fått av honom i år versus tidigare.
Mm, absolut. Sen är det är klassiskt här nu, den här Twitter-maffian som är emot Solanke, de kommer ju liksom peka på efter han blankar mot Brentford. Aha, ni ser, han blankade. Man ska fortfarande ha förväntningar efter en spelare som kostar 5,7. Så att jag förväntar mig inte ett hattrick i veckan från Solanke på något sätt. Men jag tror att han kommer chippa in med poäng. Så tänker jag. Fredrik, vad säger du om Salah-bygget ställt mot icke-Salah-bygget? Det blir ju frågan Salah-Kane egentligen.
Ja, men precis, för det som är det mest slående med de två olika byggen är att de är väldigt lika ändå. Ja. Man tänker ju spontant att Salah versus No Salah ska skilja sig mycket, men just Kane som tydligt alternativ gör ju att det går att hitta två ganska lika vägar, och det talar väl också för att det har inte hänt så himla mycket från det att alla vi tre drog våra wildcards liksom. Det, det har kommit ett par skador, vi ska gå igenom internationella eller liksom landslagsuppehållet här lite senare för att dra igenom några fler. Men det är inte den här shitstormen som vi var lite oroliga för, utan det är fortfarande ganska mycket samma lika förutsättningar. Och då är det de här roliga valen att göra, och jag håller ju med om att det liksom nyktra valet sett till liksom the eye test, statistik och det egentligen det mesta säger ju Kane före Salah. Men uppsidan på Salah tycker jag är roligare, och liksom, jag lägger bort mina Liverpool-sympatier. Jag tycker ändå att det känns på något sätt roligare att sitta med Salah än att sitta med Kane i bygget.
Men Kane har en nästan hälften av den ägarandelen, så jag vet inte om riktigt om jag köper att liksom hon tänker EO på de två.
Ja, fast om jag räknade bort Ghost Chipsen så vet det tusan alltså, för frågan är hur många som hade Kane från början. Så att jag vet inte, jag tror att den är ganska lika om man tänker. Om man får vara så fräck som man sorterar ut av 10 miljoner spelare de som kommer att landa åtminstone i toppmiljonen, så tror jag nog att det effektiva ägandet kommer att vara ganska likt faktiskt. Och då ser jag på sikt hellre liksom att det ser mer uppsida med att sitta med Salah. Men å andra sidan, väljer man att gå med ett WC, plocka in Salah och kräftgången totalt bara fortsätter för Liverpool, då får man också vara beredd på att det kommer att kosta. För då, jag tror inte att Kane kommer att läggas ner och dö och sluta leverera, utan som du var inne på Stefan, han har ju tickat på vecka efter vecka, och det kan vi nog räkna med så länge han spelar att han kommer att göra.
Mm. Ja, så är det. Fredrik, är det några spelare som vi inte har nämnt här i de här wildcard-lagen som du är lite förvånad att de inte är med och nämns?
Nej, inte förvånad. Det är klart att en Ivan Toney har ju väldigt mycket kärlek på i de sociala medierna med ett fint spelschema. Sen hur fint det verkligen är, det ser ju kanske lite finare ut än vad det faktiskt är. Jag tycker att de ska möta en hel del. Så att någon som nämnde det i Patreon-tråden där, i Messenger-tråden också, jag tycker att det var en bra point, en bra shout. Att, alltså, Newcastle borta, Brighton hemma, Chelsea hemma, som är de här matcherna efter Bournemouth-matchen. Det är inga supermatcher. Visst, sen är det liksom Villa borta, Wolves hemma, Forest borta då, men ja, han har ju ändå levererat bra, gjorde det där hattricket från ingenstans. Och det är klart att den här Ivan Toney, det är svårt att argumentera mot det om man nu är väldigt liksom frälst i att ha honom bygget. Det argumentet mot honom handlar ju snarare om att det finns bättre alternativ snarare än att han själv skulle vara så dålig. Så det är väl han framförallt. I övrigt så, nej, det är ju svårt att argumentera. Det är svårt att jobba in City-gubbarna när blanken kommer. Så att, nej, jag tycker att ni har fått med det ganska bra. Och den analysen i sin går ju med att analysera i form av att nej, det har inte hänt så mycket sen Game Week 8.
Nej, det vi gjorde var väl att trippla upp i City i Game Week 8. Det ser inte jättemånga som gör i sitt Game Week 9 wildcard. Det är en ganska liten förändring. Jag skulle också vilja liksom skicka med någonting här för er som sitter med wildcard som vi inte har pratat. Som jag har sett en del wildcards på Twitter och sådär. Det är vissa som går på till exempel en Saliba i Arsenal. som en av sina försvarare. Jag tycker att det finns ett jättebra värde i honom. Skulle dock avråda ganska mycket ifrån det. Jag tror att det är ganska vanligt att man sitter med Martinelli kvar, man sitter med Haaland, man sitter med Caselo. Att då kasta in Saliba också och ställa till det lite extra inför tolvan. Dessutom så vet jag liksom inte hur, vad man ska ha för förväntningar på Saliba på poäng här de kommande gameweeksen. Som sagt, det är North London Derby i nian. Det är klart Arsenal kan hålla nollan där, men det brukar vara ganska målrika tillställningar. Liverpool sen i gameweek 10. Leeds borta i 11 innan blanken. Jag vet inte, jag vill nog dämpa de förväntningarna på Saliba. Sen kanske man liksom därefter kan gå på honom. Men att ta ett wildcard nu, är det väl något som jag inte riktigt hade rekommenderat. En annan sak är ju också att kolla på och tänka efter lite extra på sina bänkspelare man väljer här. Till exempel om man nu går på två anfallare och går på en icke-spelande tredje forward. Också tänka hur ska jag liksom navigera game week 12. Att det kan ställa till det. Har man till exempel Martinelli, Haaland och Cancelo och inte vill byta ut någon av dem till blanken, ja, men då sitter du helt plötsligt utan full elva. Det kanske inte är hela världen, men då ska du vara medveten om det. Det kan även vara så att när du väljer din bänk, att du kollar lite på att ja, men den här killen ska ändå bara sitta bänk. Ja, men vad har han för match i game week 12? Det tycker jag är intressant, för jag har sett det jag framförallt tänker på då är att West Hams försvar tycker jag har sett rätt bra ut. Och jag har sett till exempel Kurt Zuma i en del byggen. Och sen så tror jag att ja, men det är kanske en spelare som man inte spelar vecka efter vecka. Men när ska man använda honom? Och är det så att man ska använda honom i Game Week 12 då när City och Arsenal har blank? Ja, men då har West Ham Liverpool borta på Anfield. Ja, det kanske inte lockar mig supermycket. Nu har vi liksom, har ju både jag och Stefan i våra wildcard plockat ut Leicester-spelare. Hur ser det ut för dem, alltså i försvarsledande av James Justin eller Kastanj? Ja, i 12-an, det är väl ingen kanonmatch, men det är Leeds hemma. Jag tar hellre den än Liverpool borta för att spela en spelare. Så det tycker jag man kan väga in, att man liksom kollar på sin bänk. Och som sagt, väljer man icke-startande bänkspelare, att tänk på hur ser det ut inför för Game Week 12. Det är väl samma vi har med Andreas Pereira med Game Week 12. Då har de Aston Villa hemma fulla. Ja, men det är ju en rätt okej match. Så det vill jag egentligen göra som ett medskick. Liksom att tänka på det sättet. Håller du med mig kring de här tankarna, Fredrik?
Nej, men absolut. Det är ju en väldigt bra shout att snegla lite mot. Är det just i 12-an? För där är det också väldigt tydligt vilka som har bra matcher och vilka som har dåliga matcher. Jag har ju nämnt en del Palace-spelare, Wolves hemma, ja, en helt okej match. Brighton med Forest hemma, och sen så sitter det med United Spurs-spelare till exempel. Så där kan det ju vara läge och i så fall hålla sig borta om det nu är spelare man har tänkt. Och kunna lufta.
Yes, men med det tycker jag vi lämnar wildcard-snacket och kikar in lite i en landslagsgenomgång, lite vad som har hänt, vart står vi. Fredrik, hade du förberett lite här?
Ja, men dragit ett snabbt svep i alla fall över kontinenterna, och det är ju svårt att börja någon annanstans än att Alexander Isak är skadad. Vi har nämnt det nu. Jag tror att han är flaggad 25%, och det brukar sällan vara goda tecken när det står det. Du nämnde några veckor, jag har hört lite olika rapporter. Vi får väl se om det kommer i presskonferenserna innan. Men vi får räkna med att han är det. Jag är väldigt svårt att se att han är tillbaka till helgen, om man säger så. Och lika självklart som det var att börja där, är det väl att fortsätta med Aleksandar Mitrovic målform. Var väl med här under tiden vi poddar och slår ut ett Norge och ser till att skicka Serbien uppåt i seriesystemet. Serbien ser oerhört starka ut, och Mitrovic är ju helt, han bara fortsätter rösa. Så att, sitter man inte med honom i bygget, då hade jag inte haft honom i mitt bygget, hade jag varit jävligt orolig. För att han gör mål på allt och alla, och han är ju som en stor jäkla best. Så att, ja, ytterligare ett mål här ikväll när vi spelar in. Kikar vi mot England, så såg vi att Kane fick vittja nätet. Eller sätta en strut på en straff där. Trent Alexander-Arnold petad inför Tysklands matchen. Det blir ju intressant att se för den som sitter med ett WC och överväger Trent eller inte. Hur kommer han att reagera på det? Har ju intervjuverkat som en kille med fötterna på jorden. Men det är klart att han är fortfarande väldigt ung. Det är aldrig kul liksom att bli droppad mitt under en landslagssamling. Liksom, speciellt då när England har de utmaningarna som de har i försvarsledet. Det kan ju tyckas vara positivt på ett sätt att det är någon annan som skär rubrikerna. Men det blir ju också en signal till dig att du är så dålig så du får inte vara kvar. Medan de här gubbarna som är kvar, de levererar det här. Det säger också någonting om hur högt, eller snarare inte högt, lågt Southgate håller en trend. Så att
han har ju inte gjort världens case för sig här i Premier League kopplat till försvarsspel.
Nej, men verkligen inte. Och det är därför jag tycker att det ska bli intressant att se hur liksom, om det bara fortsätter att dala ut för. Eller om han kan få ordning på det. För det var väl inte det här han behövde från landslagssamlingen direkt så. För den som sitter och funderar på om man ska gå på honom eller inte. Håller vi oss kvar i England, John Stones. Tillbaka från skada, drog på sig en ny skada igen. Kanske jättemånga som sitter med honom i bygget. Men en del kanske sitter med City-försvarare, sitter mitt backar. Vad kommer det här att betyda för Ake, Akanji, 5,0? Kanske någon som sitter på har väl större chans nu. Laporte fortsätter ju att dras med skadebekymmer. Diaz känns ju helt supergiven nu. Nu kan väl inte, han till och med fått rotation var och varannan match. Nu tycker man att han borde få lira. Kan värt att hålla ett extra öga på nu när Stones blir väl borta ett tag. När baksidan känns det som att den kan nog spöka ett par veckor. Jag ska säga det om Mohamed Salah att han var ju inte med när Egypten spelade mot Liberia här utan fick ledigt och ska inte röra sig om någon skada utan blev han och två till fick vackert åka hem och det var väl en tacksam hemskickning att de slapp sista träningsmatchen där så att hinner hem i god tid. Jag tror till och med att Liverpool var och tryckte på lite. Jag tyckte mig läsa det mellan raderna där utifrån vad Egyptens coach sa. Så att han skulle vara redo för kommande månad. Så att vi var inte oroliga för att ni inte såg honom i startelvan om ni satt på Livescore-appen. Och så har vi ju haft ett gäng matcher här när vi har suttit och poddat ikväll. Och jag nämnde lite kort att Serbien slog Norge. Och ja, under dagen så har det varit matcher. Det som kan vara ett bra tips om ni nu känner att nej, men jag måste ha varje nödvändig info om allt som sker. Både under den här, det som skett ikväll när vi spelar in men även då som imorgon onsdag. Det är att kika var spelas matcherna. Vi pratade ju lite om det förra podden när vi spelade in. Att Brasilien, Tunisien till exempel. Ja men den spelas ju på Parc des Princes i Paris. Så att Richarlison har ju ingen jättelång resa hem till London. Det kan vara bra att ha med sig. Uruguay, Kanada spelade i Slovakien och där fick vi se en Darwin Núñez göra mål. Det är väl ingen som tar in honom i bygget här men vem vet vilka Liverpool-spelare vi blickar mot i Game Week 12 när och om spelschemat vänder. Vi får se hur det går med formen. Avslutningsvis, du nämnde Patterson var skadad. Det var ju väldigt tråkigt för det är ju alltså vi gillar ju 4,0 backar som spelar. Och säkert en hel del som har haft honom och övervintrat honom längst ut på kvisten. Och det såg inte bra ut alls. Så där får man väl se över hur man ska göra. Har man ett wildcard är det lätt. Har man inte det och tänker att spela det längre fram. Ja, det kanske går att övervintra honom på kvisten. Och så kan jag avsluta med att Sydkorea vann med 1-0 Kamerun. Och ni kan ju gissa vem som gjorde mål för Sydkorea borta i Seoul. Det var mycket riktigt. Jong-min Son som fortsätter att ösa in mål. Och har det lossnat för sydkoreanen nu?
Ja, det är ju frågan. Det jag kan säga, du gick igenom Brasilien, spelade i Frankrike och vi nämnde Uruguay, spelade liksom i ja, jag tror första matchen de spelade var i Österrike så att de har hållit sig i Europa. Vi har några som har lämnat Europa ändå, både Argentina, Colombia och Jamaica tror jag. Alla de spelar sina matcher i USA. Men de är inte i Sydamerika i alla fall. Det är väl bättre resor från Nordamerika än Sydamerika tillbaka. Dessutom förra säsongen såg vi så här jättesena matcher. De spelade torsdag kväll med sina landslag i Sydamerika och flög hem och liksom så. Nu spelar väl de som spelar senast här tror jag spelar onsdag morgon, liksom europeisk tid. Och det är Argentina, Colombia och Jamaica som gör det då. Och ja, det finns ju liksom spelare som intresse från de här lagen. Antonio i West Ham som ändå kan påverkas. Vi har en Diaz i Liverpool som spelar i Colombia, Sinisterra i Colombia. Vi har en Martinez i United-försvaret för Argentina och lite sånt där. Men som sagt, jag tror inte att det här ska påverka så mycket. Tidigare, förra säsongen var det ju verkligen något man fick liksom hålla koll på. Förra veckan nämnde vi ju också det att Arsenals liksom trio i Brasilien, Jesus, Gabriel och Martinelli, att de inte var med i landslaget. Även om det var kort resa så kan det ändå vara värt att veta. Och det är inte heller beroende på några skador, vad jag har förstått det som.
Nej, men man kan väl konstatera att det har varit ett ganska snällt landslagsuppehåll. Och det känns ju som att det är väldigt många länder som blickar mot att ett kommande VM får väl skada sig. Och sen så tror jag att väldigt många landslagscoacher har ganska hårt tryck på sig. Vi såg att det Edu i Arsenal lyckades till och få att de inte åkte iväg. Jag tror att de som har åkt iväg, men vi såg på en Sala som fick lämna samlingen tidigare. Och frågan är hur snällt man frågade eller hur mycket man krävde från Liverpools sida till exempel. Jag tror att det har varit ganska tydliga direktiv från klubbarna om att vi vill ha tillbaka våra spelare fort som fan och hela.
Ja, verkligen. Vi ska gå vidare med en kaptensektion för Game Week 9 och det är deadline på lördag 12.00 inför North London Derby och Arsenal Spurs. Stefan, jag antar att du sitter bänkad.
Ja, det är svårt att inte göra det. Men det är surt. Eller det är nervöst, ska jag säga. men Spurs är ju liksom livsfarliga. Man kan ju aldrig räkna ut dem, känns som. Så att det kommer bli en batalj. Jag är lite försiktigt optimistisk, men ja, samtidigt Spurs offensiv där i omställningarna känns, och framförallt om Song kommer igång, så känns det farligt.
Jag vet inte vad du säger, Fredrik, men jag är lite sugen att slänga in en slant på Spurs. Skulle nog säga att håller dem som en liten favorit i den här matchen.
Jag spelar ett överspel, över 3 mål. Det är vad jag tror. Jag tror att det kommer bli full fart och det kan bli ett riktigt målkalas. Sen hur det slutar, det där känns som att det kan gå hur som helst, tror jag faktiskt.
Målkalas, hörde jag en bindel här?
Nej, inte för min del. Jag sitter ju utan Kane. Men Kane i North London Derby, det vet ju Stefan vad det brukar innebära, eller hur?
Ja, nej, men han lockar inte speciellt mycket för binden, utan för mig så handlar det om Haaland eller Madison. Det är de två som jag lutar mig mot i Game Week 9.
Ja, det är nog många som kikar ditåt. Jag fick en lyssnarfråga från Henrik Jonsson, undrar om det var läge att sticka ut med kaptensbinden, för visst räknar Alexander med Martinez och Haaland i sin ficka. Äger inte Salah, så Madison känns som ett fint sticka utval. Kan vi tycka att Madison känns som ett fint sticka utval? För det kommer vara sticka ut. För jag tror att det kommer bli många Haaland-bindlar. Och för att svara på Henriks fråga, jag är livrädd. Jag tror att Haaland, han går ju mållös här i landslaget. Det är ju bara för att han bara tänker på den här matchen mot United. Han ska krossa dem. Han ska ge igen för liksom Keens knä på sin pappa. Pappa spelar även i Leeds. Alltså, jag kommer ha min binder på Haaland, trots att han ska möta mitt kära United. Och i den här duellen, Martinez har gjort det bra trots sin storlek i Premier League hittills. Han har däremot inte mött Haaland. Jag vet inte, Martinez rött kort, ja, kanske ett spel, för att han blir frustrerad för att Haaland bara springer över honom och gör typ 2-3 mål. Och ja, sen vet vi vad argentinare kan hitta på när de tröttnar på när någon gör bort dem och sådär. Jag tvekar inte alls på att sätta binden på Haaland. Det kommer inte vara många som gör det, utan vi kommer se ett sånt här superhögt effektivt ägandeskap på på Håland. Det är vad jag tror. Vem har bästa matchen? Ja, med Maddison, absolut. Och kan United straffa City i omställningsspel? Ja, det kan de. Men City kommer göra en hel del mål, tror jag. Och Håland kommer vara inblandad i dem. Jag är livrädd för den matchen. Spelas ut på söndagen. Vet inte alltså, ens om jag vill kolla. Leicester spelar vi på måndag, sista matchen. Så om man sätter binden där, så har man den kvar där på måndagskvällen. Det kan vara lite fint. För egen del så sitter binden på Håland just nu. Maddison har vicebinden. Och ja, så är det med den saken. Jag vet inte, Stefan, du säger att det står mellan dem. Hur väger de mot varandra?
Ja, men bussbinden sitter på Maddison just nu. Men det är lite hur ballsy man ska vara här. Nyss drog i wildcard. Ja, men drog in Kane-binden förra veckan. Och det lönade sig mot Håland. Men ja, nej, det ska man våga gå emot Håland en vecka till. Det känns som att riskerna är ju såklart höga. Och Maddison är absolut ingen spelare som jag liksom litar på och tar poäng vecka efter vecka. Men matchen känns ju onekligen väldigt frestande.
Ja, men hemma mot ett Forest som ser stökiga ut försvarsmässigt. Det är en jättebra match såklart. Jag känner ändå att det är som Henrik skriver, att det är ändå att sticka ut att sätta den på Maddison jämfört med Håland. Nu äger ju ingen av oss Mohamed Salah. Han skrev det, Henrik, jag äger inte Salah, så Maddison känns som ett fint sticka utval. Liverpool hemma mot Brighton med ny tränare. Hade det varit Potter hade det kanske varit ett big no-no. Skulle det kunna vara något att sätta en binder på om man har Salah? Vad säger du, Fredrik?
Nej, men det beror lite på hur man resonerar. För mig är Håland helt självskriven med binden. Alltså, du byggde upp caset rätt fint där med historiken och allting. Att jag kommer inte att sätta binden någon annanstans. Med det som är vice binden. Men om det är så att man känner att man av någon anledning inte har Håland eller inte vill binda Håland. Då hade jag nog gått på Salah före Maddison. Därför jag tycker att bara att ha Maddison i bygget. TSP på 6,3%. Alltså det är en differential bara där. Och det bygger fint till differential värde i att bindla Sala om man nu väljer att gå bort från Håland. Det blir liksom hela tiden med den risken att om du inte ska välja Håland, ja då tycker jag Sala är ett jättefint val. Hemma, fick komma tillbaka tidigare från landslagssamlingen här. Som sagt, Håland är det självklara valet, men jag tycker att Sala är ett roligt val för den som av någon anledning inte vill gå på Håland.
Och du vill även kasta in Kane och eventuellt en sån i North London Derby som ja. Kaptensalternativ.
Ja, alltså, men för den som går utanför Håland tycker jag egentligen att det finns ingen liksom, mer safe väg än någon annan. Utan antingen går du en safe väg och tar Håland och du behöver knappt bli glad när han gör mål fast du har binden där. För EU kommer vara 185%. Men väljer du inte gå på Håland, ja, men då spelar det inget. Då kan du ta Kane, det kommer vara en mega differential ändå som... eller sån för den delen. Och som sagt, jag tror på ett överspel i North London Derby. Sen kanske inte jag hade valt att gå just dit, för det är ändå en tuff match. Då tycker jag att, men, i och med att Maddison och jag tycker till och med att Liverpool har en finare match också hemma, så kanske de går snäppet före. Men för den som är så pass järv att kliva ifrån Håland med allt vad det är inför United hemma här nu, så har man så mycket balls, då tycker man nog inte att sätta binden på en Jungmin Son i galen målform är liksom jättesvårt. Så att de finns med liksom i högen att välja av bortanför Håland.
Absolut. Jag tror också i förra podden när vi pratade någonting om att City har blank i tolvan nu, att det behöver inte på något sätt vara något som är negativt, utan just kopplat till att få speltid och sånt på Håland, då får de ju sin vila där i Game Week 12. De möter Liverpool Game Week 11, ja, men där ska han spela. Det är Southampton-matchen i Game Week 10 då, som ligger inklämd mellan, jag tror det är FCK, dubbelmöte i Champions League som är. Men ja, jag tror han kommer spela här rakt igenom, och det är jättetacksamt för City att få får den här vilan som de får med. Arsenal får ju inte vilan eftersom att det flyttas liksom. Det är deras Europamatch som flyttas. Men City får ju verkligen den. Sen, alltså, ja, det är tacksamt nu. Sen så kommer ju den matchen tryckas in senare. Det kommer vara ett ännu tajtare spelschema såklart. Men just som fantasy manager när man är här och nu. Ja, men då är det egentligen ganska tacksamt bara.
Har du en double game week på Haaland? Triple captain?
Ja, de har väl både Arsenal och Tottenham som ska liksom placeras in någon gång här längre fram. Det är väl inte liksom drömmatcherna på något sätt, men City är ju ganska immuna mot vilka det är de möter. Yes, vi kommer dock inte få någon som, eller som vi fick förra året när Salah fick den här fina dubbelmatchen där till och med jag lyckas sätta en trippelkapten. Vi går vidare med lyssnarfrågor och Robin Aronsson har frågor kring Arsenal. Stefan, du får gärna svara på den här. Han undrar om man ska skicka sina Arsenal-spelare. Han sitter för egen del då på White, Martinelli och Jesus. Två tuffa matcher, sen har de Leeds och sen en blank då kommande fyra. Har bara ett byte så funderar på att dra sitt wildcard. Det låter som ett ganska bra läge att ta wildcard kan jag tycka. Nu vet vi inte hur hans lag ser ut i övrigt, men ja, Jesus, det nämner han inte, men att han är på fyra gula kan man skjuta in. Ben White tycker jag inte man sitter superbra på direkt i Arsenal.
Nej, det är väl Martinelli man behåller om man behåller någon. Jag är ju båten att man behåller, men det finns ju absolut ett case att gå utan helt och hållet fram till Game Week 13 eller fram till VM. Så nej, det är väl så jag tänker där. Och jag hade inte varit rädd för att skeppa iväg Jesus för att eftersom det var så många som ägde honom i inledningen av spelet så kan han ju typ inte gå upp så mycket i pris. Så att man kommer ju få in honom till ett rimligt pris igen, även när man har sålt honom. Så det är inget problem där, skulle jag säga.
Nej, är det så att Robin ändå landar i att inte dra ett wildcard så är det ju White som måste ut. Att sitta kvar med Jesus är inte hela världen. Jag nämner ju dock att han har fyra gula kort, men det kan man ju stå på ett tag. Men det som han säger, det är två tuffa matcher, Leeds och blank. Det är väl det som att i ett wildcard skulle jag inte sitta kvar med Jesus, absolut inte. Utan det är Martinelli eller ingen. Bra. Fredrik Per Nilsson, han undrar om man ska trippla upp med Chelsea nu. Det gjorde ju ingen här i våra wildcards, så att svaret där är väl kanske nej. Jag tycker det är svårt att veta vart man ska gå. Jag hade ändå två då jag liksom chansade in en Chilwell.
Ja, precis. Du är helt rätt på det där. Att man vill gärna kanske ha en del av kakan. Man vet liksom inte riktigt vart man ska börja skära någonstans bara. Förutom då Reece James. Men han är ju väldigt självskriven i de flesta byggarna. Kai Havertz såg vi gjorde två baljer här. Ett litet sånt där måltjuvsmål. Sådana gillar man ju att se också. På Popes retur där mot England. Men i anfallet är det väldigt trångt. Du nämnde Sterling. Men ja, jag vet inte, då kanske jag rent prismässigt känner att Mount är lättare att få in. Trippla upp, nej, det tycker jag är lite väl mastigt. Dubbla upp i Chelsea bara där så kommer du att sticka ut. Det räcker gott och väl.
Stefan Asadamaya kommer med en till fråga här. Han undrar om man ska välja två sittspelare i ett wildcard. Vem plockar man bort av Cancelo och De Bruyne i Haaland? Jag har ju redan pratat ner KDB ordentligt, även fast jag gillar han som spelare. Och du har ju svarat i ditt wildcard, men du får gärna liksom resonera. Jag la ut texten om Kevin De Bruyne. Ser du på det på ett liknande sätt, eller tycker du att det liksom var lite väl hårt av mig?
Nej, men det gör jag. Jag ser det precis som du ser det, och framförallt att vi har sett flera gånger hur De Bruyne inte har varit i startelvan i Premier League. Nej, det är han som ska bort. Men Haaland och Cancelo har ju svårt att släppa, så att de övervintrar man gärna på kvisten där i tolvan.
Fredrik, det här har ju du svarat på. Både Niklas Bengtsson och Wilhelm Blomqvist undrar lite så här. Ja, Isak till Tony, är det självklara bytet att göra? Och det, du har ju flaggat för att nej, det kanske inte är. Det är just en Dominic Solanke man kanske ska gå till, va?
Ja, nej, men jag tycker inte att det är fel på något sätt att gå mot Tony. Och vi har ju pratat om Bournemouth som slag på sig, och defensivt är de väl det fortfarande. Så Tony finns det case för, absolut. Men Tycker att Solanke trumfar dels med ett pris som gör att det känns lite mer gångbart att bänka honom. Och det är de matcher man inte vill spela honom. Men de här kommande fyra matcherna är ju mot urusla försvar PL-nivåmässigt. Så att, och han har varit själv dragits med skador i början, så att kolla bara på hur mycket poäng han har tagit gentemot Tony blir liksom, det blir fel på något sätt. Ja. Så att jag tycker att Solanke, och du får loss pengar genom att göra Isak Solanke. Om du inte redan är som jag, rik som ett troll, vad det gäller pengar på banken, så kan det vara väldigt fina stålar att sitta med när man, vad vet jag, ska tillbaka till Trent eller ska försöka få råd med att få in Sala igen eller vad man nu ska göra framöver. Det är inte att rekommendera som jag att sitta med jättemycket pengar i banken, det är inte bra. Men det behöver inte vara fel att ha lite grann, för du kommer att vilja göra byten 3-4 gameweek framåt här. Och det är klart att sånt är ju lättare om du sitter med någon miljon på banken.
Ja, du pratar väl det och liksom när vi presenterade wildcards för Game Week 8 också, att du gillar den tanken. Om det visar sig att Liverpool helt plötsligt börjar spela upp sig och alla ska börja springa till Liverpool-spelare, att lättare få in Salah och eller Trent och sådär.
Mm. Ja, men det är ju en tanke med varför jag sitter med. Sen tycker jag, sen vart det lite felviktat ändå. Men det är alltid rätt med fas i hand att säga så. Ja. Men just tanken att sitta liksom med lite stål av banken, det tycker jag inte är helt fel. Och nej, en skadad Alexander Isak mot en Solanke med fint schema, det löser det problemet ganska lätt.
Men avvakta presskonferens och hör lite. Är det så att vi vet att han bara missar den här matchen och sen ska vara tillbaka, ja, men då kanske han kan sitta på bänken en vecka om man ändå liksom gillar honom på sikt, om man nu gör det. Stefan Johan Kranz, han har lite bänkbekymmer eller liksom bryderier. Han undrar om man ska starta Martinelli eller Trippier den här veckan. Han har Pope i mål och sen har han dessutom Mitrovic då som möter Newcastle.
Då hade jag nog startat Martinelli. Jag gillar den matchen mot Tottenham. Jag tycker att kan Leicester skapa så mycket chanser, så har Arsenal alla möjligheter att skapa mycket chanser mot Tottenham. Och sen, jag förstår om man inte vill dubbla upp försvaret om man sitter med Mitrovic emot. Så att jag hade kanske tänkt så om det är de tre spelare som är inblandade. Sen har inte jag sett alla han startar med. Men jag kan mycket väl spela både Trippier och Pope också, trots att jag har Mitrovic.
Så är det. Sen är det många som sitter, jag till exempel sitter ju med Cancelo, Trippier och James och kommer starta de tre trots jag Pope i kassan. Det har ju med att göra att jag kanske inte har så, liksom jag har Botman från Newcastle också då på bänken. Och sen så har James Justin och vi sa det, ja men det är en fin match för Madison här, men Forrest kan ju absolut ge mål på ett liksom icke-fungerande defensiv i Leicester. Justin kan ta offensiva poäng, absolut. Men då spelar jag hellre Trippier. För han har även ett offensivt hot mot Fulham, skulle jag säga. Bra. Sista frågan då. Och den här kan egentligen ni båda få svara på. För det här är något vi inte alls har pratat om. Fredrik, du kan få börja. Marcus Odin, han undrar hur man gör om man går med tre premiumspelare. Vilka ska man då välja? Vi har ju nu bara pratat egentligen två premiums i de här wildcards-alternativen. Han kommer liksom med lite förslag. Haaland, De Bruyne, Salah. Haaland, Kane, Salah. Haaland, Kane, De Bruyne. Nu nämner han inte sån alls. Ja, om du skulle gå på tre premium spelare i ett wildcard, vilka hade du landat i då?
Ja, det är ju en bra fråga att ställa till någon som har en premium spelare. Nej, men Haaland är såklart given. Om jag nu fick för mig att gå tre stycken, så spontant vill jag säga Haaland, Salah, Son, men jag tror att det är för svårt att få ihop rent pengamässigt, och då kommer man att bara växla ner Son till Kane, gissar jag, bara för att spara in några små slantar där. De där små slantarna kommer nog vara ganska värdefulla för att kunna liksom skrapa ihop ett någorlunda dugligt bygge i övrigt. Men låt säga att jag landar i Haaland, Salah, Kane, men det blir också med någon form av medskick att jag tycker inte att det är värt det. Därför att med den här rotationsrisken, med det här galna oktoberschemat, så kommer det att ske Det kommer att ske rotationer. Och låt säga att Harry Kane får börja på bänken och Spurs leder med 3-0 efter 60 minuter. Då tror inte jag att han slänger in honom. Tror jag att han får hela vilan. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är mer värt att ha en stabil bänk som spelar. Och som inte bara är liksom alibi spelare 2 poäng. Utan som faktiskt kan ta poäng också. Så att 2 premiums är väl att rekommendera. Att vill man gå på 3, ja, då ska man ju vara jävligt ballsy. Men tvingar du om ett svar så får det väl ändå bli då Haaland, Salah, Kane.
Stefan, håller du med?
Ja, det gör jag. Jag gillar Kane. Jag gillar Kane när det är så tight spelschema versus Son. Jag tror Son kommer spela mindre minuter än Kane i oktober. Och sen tycker jag liksom, han har inte gjort så mycket han kan för att bevisa att han ska ha en plats. Sen Son, absolut, han verkar hitta formen här nu, så att han har ju seglat upp som ett alternativ, men det är prisskillnad. Och det finns både Richarlison och Kulusevski på Sons plats. Och jag tror att Kane är liksom mer självskriven i elvan fler gånger än vad som är.
Då är vi alla 3 på samma. Jag kan hålla med Fredrik där, att jag kan absolut köpa att liksom Son före Kane. Ja, men det skulle man väl kunna göra. Men jag är också inne på ditt spår där, Stefan. Jag tror att Kane kommer få fler minuter. Och dessutom ställer det till det som du säger, Fredrik. Att med mittfältsplatser, men där finns det massa gubbar som man vill få in på ett annat sätt än på anfallssidan. För egen del i alla fall. Även om vi har pratat upp så länge nu. Så ja, står han sig ganska lätt mot Kane till exempel. Så att jag tror att vi får landa i det. Avslutningsvis då, Marcus Udin undrar också, är det farligt att gå helt utan Liverpool-spelare? Och farligt är väl egentligen fel ord, för det är väl många som väljer att göra. Man behöver ha någon tanke på hur man ska hitta dit igen om det är så att de väl börjar flyga, skulle jag säga. Och sen är det snarare tvärtom, att det finns ju, är det så att du nu prickar att liksom sitta kvar med liksom både Trent och Salah, eller till och med trippla upp i Liverpool, och Liverpool kommer igång, då kommer du vara före kurvan. Men det är ju också då att du ska ha en förbannat bra spåkula, för just nu om man kikar in i spåkulan så måste det vara någon spricka i den om du ska liksom se någonting i att Liverpool verkligen är på gång. Men som sagt, liksom, saker kan ändras ganska fort. Jag vet inte om du håller med mig där, Fredrik, om du tycker att det är farligt att gå utan Liverpool-spelare, eller om det snarare är en möjlighet om man lyckas träffa det.
Nej, men farligt är fel ord. Det är definitivt, jämfört med vad det brukar vara och vad det var inledningsvis in i säsongen, så nej, absolut inte. Men ja, du är inne på att taket finns där, och visst, du kan få ligga lite före kurvan. Det kommer vara, alltså jag skulle säga att det farligaste med att gå utan Liverpool-spelare, det är inte poängen du missar, det är att hur du ska ta dig tillbaka dit. Och speciellt om du väljer att gå utan och inte ha någon plan, utan bara liksom kasta dem över bord och bara blicka mot andra ställen. Så det är väl egentligen det som kan klassas som farligt, kan jag tycka.
Yes, med det så stänger vi igen butiken för idag. Vi upprepar igen, se till att gå med i vår liga om ni inte redan har gjort det. Se till att bli Patreon och vara med på chansen att vinna en poddresa som vi lottar efter helgen här. Och vi önskar alla ett stort lycka till inför Game Week 9. Glöm inte att göra era byten, sätta i ordning era lag innan lördag klockan 12. Sätt er i sofforna, kolla North London Derby, och sen på söndag så... ja, får vi se Haaland köra över United tyvärr. Ha det bra allihopa, och på återhörande.
Ha det bra.
Ha det gott, tja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.